Och stor är din trofasthet, Herre, mot oss. Och din nåd är ny varje morgon. Tack, Herre, att du välkomnar oss in i gemenskap med dig. Att du låter oss sitta vid dina fötter. För att vi ska få ta del av livets bröd. Och i andens kraft sändas vidare. För att ge som gåva vad vi har fått som gåva. Tack, Herre, att du stämmer möte med oss. Enkelt och nära denna eftermiddag. Låt oss ha ögonen öppna och öronen uppmärksamma på vad du vill säga och visa oss. Du som vill oss väl. Amen. Som Hanna var inne på så predikade vi under fastan de stora orden, eller några av de stora orden i den kristna tron. Och nu, efter påsktiden, så går vi in och ser på några av de stora praktikerna under det paraply vi kallar för gudstjänsten. Både den gudstjänst som pågår här söndag efter söndag, de delar, de moment som är, de kommer vi att fördjupa oss i under ett antal söndagar, men också den gudstjänst som vi sänds till i vardagen, i vardagen. Det kommer bli avslutningen precis före sommaren. Predikningar om husförsamlingen och hur Gud sänder oss till de platser vi befinner oss i veckorna. Och i varje predikan så kommer upplägget att vara i någon form av dialog. Att människor som på olika sätt kanske personifierar de här olika momenten kommer att höras, dela sina erfarenheter, sina vittnesbörd. Så ett lite annorlunda upplägg. Men så här i den första predikan så ställde jag mig själv frågan, alltså, vad är det som gör att just den här platsen, alltså där vi befinner oss rent fysiskt, har blivit en plats av tillbedjan? För vi har ju firat gudstjänst här sedan mitten av 00-talet, men vi vet också att det är ett församlingshem, så någon form av kyrklig verksamhet har ju pågått här tidigare. Det ser man hur byggnaden är utformad. Men jag skrapade lite grann på ytan och fann detta. Vi kan lägga på nästa bild. För det här är en bild från Sankt Larsgårdens invigning. Det var 1951 och mannen allra längst till vänster där, med prästkrage, det är mycket riktigt en präst. Han hette Bror Olding och han påbörjade sin tjänst som präst i Sankt Lars församling i centrala Linköping 1924. Alltså det är ju 27 år innan invigningen. Och redan under sitt första år som präst så hade han fått ett hjärta för att det behövde byggas ett församlingshem i centrala Linköping. Ett hem för församlingen. Och under det här första året i tjänst så startade han en arbetskrets i sin kyrka i syfte att samla in pengar till ett församlingshem. Och han lyckades sen samla en lång rad frivilliga människor, inte bara i innerstan utan i Tannefors, i Valla, i Majälden. Människor som frivilligt organiserade basarer och lotterier. Allt i syfte att göra det möjligt att bygga ett församlingshem. Och när man sluträknade den totala arbetsinsatsen så visade sig att dessa frivilliga människor stod för en tredjedel av den totala byggkostnaden. Det är rätt fantastiskt. Bror Olding var präst i en och samma församling i 38 år. Och under hela den här tiden så bar han en vision om ett församlingshem. Ett hem där hans församling skulle kunna betjäna stadens invånare och då inte minst stadens barn och ungdomar. I källaren, utöver scoutlokaler och konfirmandverksamhet, så fanns det också ett bokrum och ett hobbyrum till vad man kallade för stadens föreningslösa ungdomar. Så anledningen till att vi firar gudstjänst här idag på just den här platsen är alltså en frukt av att en enda präst samlade en lång rad personer som hade mött Jesus Kristus. Den person som fick dem att ompröva sina liv, sin tid, sin ekonomi, sin tillvaro för att tillsammans frivilligt ge av sin tid och sina pengar för att skapa en plats där fler människor, och inte minst barn och ungdomar, skulle få möta Guds barmhärtighet. Och dessa människor i sin tur var ju del av en ännu större berättelse. Ett ännu längre led av män och kvinnor, unga och gamla, som leder oss ända tillbaks till ett litet land vid Medelhavet. Där Gud blev människa genom Jesus Kristus och började sin gärning i en liten oansenlig by. Och där han runt 30 års ålder började samla människor omkring sig. Och hans inbjudan var tydlig. Kom till mig. Följ med och se. Jag ska göra er till människofiskare. Jag ska skänka er vila för era själar. Och där människor inbjöds att sitta ner vid hans fötter. Ta del av livets bröd. För det fanns något oemotståndligt. Vi vet att allra helst de som ingen annan ville ha att göra med, de drogs till denna man. Och det skapade en tryckvåg som saknar motsvarighet genom hela historien. Och inbjudan då som nu är ju precis densamma. Att sitta ner vid Jesu fötter, ta del av livets bröd och att där i hans närhet få sändas vidare i andens kraft och ge vidare av detta bröd till människor. Det är bror Olding och de som följde honom i tid och engagemang ett exempel för. Och det är hela gudstjänstens grundmönster, att komma till Jesus och att sändas i hans namn. Så, idag ska vi prata särskilt om lovsång. Den del av gudstjänsten som vi avsätter en hel del tid för. Så vad står det i vår församlingsordning om lovsång? Jo, det står så här. Det finns ett kort avsnitt som beskriver hela gudstjänsten, och då beskrivs lovsång så här. Som ett viktigt sätt att tillbe Gud sjunger vi lovsång. Här är det viktigt att sångerna har texter som svarar mot vem Gud är. Men också sättet som vi lovsjunger på ska sätta fokus på Gud och samtidigt bottna i vår brottningskamp med livet. Inte bara vad vi sjunger utan hur vi sjunger formar oss till tillbedjare. Vi vill därför uttrycka hängivenhet och vördnad med vår attityd och kroppshållning i lovsjungandet. Oerhört innehållsrik text. Men någonting blir ju väldigt tydligt. Nämligen att lovsången formar oss. Och innan jag bjuder fram Linda ska vi bara stanna upp och fundera på vad innebär det att lovsången formar oss? Jag tänker att ibland, medvetet eller omedvetet, så kanske vi har någon slags föreställning om att våra lovsånger, våra böner formar Gud. Vad menar jag med det? Jo, att det lätt kan vara så att vi kanske emellanåt åtminstone ger uttryck för det i praktiken. Att om vi bara lovsjunger tillräckligt engagerat, om vi bara ber tillräckligt övertygande, så ökar chansen att Gud faktiskt agerar. Att lovsången så att säga formar eller åtminstone väcker Gud. Men om vi tänker istället att lovsången formar oss, då blir perspektivet lite annorlunda. Då handlar det inte lika mycket om att Gud, låt min vilja ske. Låt det som jag ber om bli möjligt. Vilket kan vara en fullt befogad bön. Men om tyngdpunkten ligger där så kommer bönerna se annorlunda ut. Men om de istället går i riktning mot Gud, låt din vilja ske. Må det ske med mig som du har sagt. Så öppnar vi oss mycket tydligare för att lovsångerna, gudstjänsten, vårt sökande efter Gud görs för att Gud ska forma våra hjärtan. Men för att be Gud, låt din vilja ske, låt det ske med mig som du har sagt, så förutsätter det tillit. Och just den tilliten väcks när vi närmar oss Gud, när vi ger oss till honom, när vi söker Guds ansikte, där lovsången hjälper oss i detta, att se vem Gud är och att det har en förmåga att forma oss. Och det där kan ju vara en fin teori. Det tycker jag verkligen. Jag tycker det är fantastiskt att vända på perspektivet. Det hänger inte på oss, utan Gud välkomnar oss. Han vill forma våra hjärtan för att vi ska se hur tillvaron är funtad. Hur stor Guds kärlek är till oss. Och om vi bara litar på honom så har han så mycket i beredskap för oss. Men det som kanske ännu mer gör det tydligt är ju när det finns levande exempel. Och ett sånt exempel som inspirerar mig, som undervisar mig, som vägleder mig, det är Lindas exempel. Välkommen fram, Linda. För Linda, hon är ett levande exempel på hur lovsången inte bara är någonting i största allmänhet, utan hur lovsången formar en människa. Och hur det konkret ser ut när vi sätter Gud i fokus och samtidigt bottnar i det som är brottningskampen genom våra liv. Så Danny. Här tar vi och lägger den i framfickan istället. Många känner Linda. Linda känner alla. Men för de som inte känner dig, Linda, vem är du?
Ja, vem är jag? Jag heter Linda. Jag är en kvinna i mina bästa år.
Yes.
Och ni som inte vet vad det är, så är det 49. Fyller 50 i sommar, men jag är fortfarande 49. Viktigt. Jag har två barn. En tjej och en kille. De är 18 och 21 år gamla. Jag är född och uppvuxen i ett litet samhälle som heter Fornåsa. 3,5 mil härifrån.
Mm.
Ja. Med mamma och pappa och två äldre bröder. Jag bodde i Linköping i 20 år ungefär. Och sen är jag nu tillbaka i mitt barndomshem och bor där. Så blev det. Och just nu jobbar jag på fritids i Ryttargårdskyrkan. 75%, fantastiskt. Jätteroligt. Yes.
Ja.
Och här, jag har varit medlem här i Johanneskyrkan, tror det, 17 år.
Ja.
Kort så.
Så du föddes i nådens år 1973. Ja. Förstå vilken smörjelse som vilar över de som är födda 73. Men din uppväxt var inte rosenröd. Du hade en stormig uppväxt. Där återkommande både psykiska och fysiska övergrepp präglade väldigt mycket av din tillvaro och har gett dig sår som du fortfarande bär på. Och samtidigt, där ute på slätten, så kom du någonstans under mellanstadiet i kontakt med en lokal kristen församling, Betel i Fornåsa, som också har präglat fortsättningen av ditt liv. Och jag vet, du har pratat återkommande om just hur sången och musiken på något vis visade på något annat och kom att få en särskild plats i ditt hjärta. Kan du inte berätta lite grann om det mötet med en kristen gemenskap, med sångerna och så vidare?
Ja, jag hade då två klasskompisar som var frälsta och var med i den här Betelkyrkan. De visste att jag tyckte om att sjunga. Så de frågade mig en dag, hörru du Linda, ska inte du bli med i våran kör? Kärleken segrar. Jag bara, men jag är ingen som den religiös, sa jag. Ja, men du måste du inte vara, du kan få vara med ändå. Okej. Så jag tog mod till mig och gick dit. Och sen var det en självklarhet. Jag fick vara med i den där kören. Och i ett sånt litet samhälle så, ja men det blir alla åldrar umgås ju. Vi var ju ganska stor åldersskillnad på alla, Men vi var ungdomar allihopa. Vi åkte runt jättemycket och sjöng. Och jag började inse att de här sångerna började liksom beröra mig ganska mycket. Texterna berörde mig jättemycket. Mm. Och en dag insåg jag helt plötsligt att jag tror ju på det här. Mm. Så jag insåg att jag hade fått en tro. Men jag var inte säker. Mm. Så att varje gång folk bjöd in för förbön när vi var på ställen så... Eller så här, vad heter det, frälsningsbön heter det. Mm. Då bad jag med. Jag tänkte, ifall att jag inte är frälst. Mm. Jag visste inte riktigt så där. Jag visste inte hur allt gick till riktigt. Men musiken... Alltså jag tror så här i efterhand när jag tänker efter att... För mig så blev det en trygg plats. Hemma var det otroligt stormigt, otroligt jobbigt. Väldigt negativ atmosfär. Självklart fanns det bra saker. Det är inte så att det bara var hemskt och jobbigt. Men mycket var det så. Jag var mycket orolig och väldigt ledsen ofta. Men sen när vi sjöng de här sångerna, det var ett nytt språk. Man beskrev saker så fint. Jag tyckte det var så vackert liksom. Och det var enkla texter. För mig har det varit jättebra. En del stör sig säkert jättemycket på det här. Men för mig var det en trygghet. Och jag kunde gå in i ett rum och skanna av och liksom bara, vart är jag trygg, vart är jag trygg? Så jag sökte mig alltid dit jag trodde var tryggaste stället. För om jag var hos en person som kanske var väldigt rätt fram och bara, hej Linda! Mm. Då blev jag osäker och var rädd att få en fråga som jag inte kunde svara på. Eller liksom att någon utsatte mig för någon... Att man skulle skratta åt mig. Alltså jag klarar inte av sånt. Så direkt skannar jag av för att hitta trygghet. Och där tror jag också lovsången vart för mig. För när man tog första tonen, då visste jag, nu sjunger alla. Eller alla stannar upp i det här. Jag behöver inte vara rädd för någonting. Jag kan bara vara trygg. Mm. Så då vart det här, okej, nu. Och den känslan kan jag ha fortfarande. Det kan räcka med en ton så bara... Nu fick jag luta mig mot Gud här. Mm. Och sen de här fina texterna som jag har otroligt dåligt minne kan jag säga. Vilket är en konsekvens av att man har upplevt mycket trauma i sin uppväxt. Så har man problem med minnet. Och fortfarande om någon säger så här, Linda, kan inte du ta upp en lovsång? Jag bara, jag kan inte komma på en enda sång. Och det är fortfarande likadant. Mm. Men... vad skulle jag säga med det? Nej, men jag kunde bara luta mig tillbaka och njuta. Kunde jag inte sångerna, då kunde jag lyssna. Och då berörde musiken mig. Och där fick jag liksom en slags... Jag började lära känna vem Gud var. För det jag kände då... Alltså grejen var att jag fick någon känslomässig upplevelse. Och det jag kände då, det var inte jag van vid. Jag var inte van att känna sån frid. Och jag var inte van att känna liksom där, jag behövde inte vara rädd. Jag behövde inte vara rädd att Gud helt plötsligt skulle säga något elakt eller dumt. Jag hade fattat så mycket i alla fall att Gud var otroligt snäll. Mm. Och jag behövde det. Jag behövde liksom bara ha någonstans att inte vara rädd. Jag grät mycket i min ensamhet. Och när man är liten, ett litet barn, och är förvirrad och man fattar inte allting. Mm. Vad är det som händer? Vad är det som händer? Alltså man tänker ju inte jättesmart liksom. Jag vet bara att jag var otroligt sårad, otroligt ledsen och grät mycket i min ensamhet. Och den gråten var jobbig och hemsk. Mm. Men när jag började gråta i lovsången hos Gud, då var det med ett helt annat lugn. Mm. För då var det så här, om ingen annan vet någonting, han vet. Jag behöver aldrig någonsin förklara något för Gud. Mm. För det var nog min största grej. Jag bar på en hemlighet som ingen visste om. Mm. Och så var det upp till gymnasiet. Mm. Ingen som visste vad som hade hänt. Och varje dag, eller inte varje dag händer inte. Men det hände ofta. Och jag bar på det. Jag visste aldrig när det skulle hända. Händer det idag? Händer det inte idag? När jag kom till kyrkan, då behövde jag inte oroa mig. Mm. när jag var i lovsång, jag behövde inte oroa mig. Där och då var jag skyddad. Där och då fanns min far och omslöt mig. Han tröstade mig. Han tog hand om mig. Och det är bland det vackraste som jag liksom hade varit med om. Jag hade inte upplevt det förut. Och där föddes någonting starkt i min lovsång till Gud. Den betydde allt. Allt jag inte hade, det fick jag i lovsången. Så än idag är det liksom, även om jag mår mycket, 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 mycket bättre än nu och jag har en annan. Det är inte så att så fort jag sjunger lovsång så står jag och gråter för att jag har så mycket smärta. Så är det inte längre. Nu är det glädje istället. Nu kan jag bli så här, och det har sin period. Man går in i olika saker, men ja, lovsången blir stark.
Cynikern skulle ju säga att det här lika gärna skulle kunna vara en verklighetsflykt. Att dina trasiga hemförhållanden fick dig att fly från denna verklighet och in i någon slags låtsasvärld. Vad tänker du om det?
Jag tänker så här att min verklighet, den fanns där. Den var påtaglig. Men det jag fick upptäcka var att det finns mer verklighet. Det var inte bara det. Det kändes lite som att vara i en garderob. Där det var mörkt och jobbigt. Och så öppnade någon dörren. Och bara, oj, det finns en hel värld. Och det är också en verklighet. Och en mer underbar verklighet. Så för mig kändes det nog mer så att jag fick upptäcka mer. Och jag var inte bara den trasiga Linda. Nej. Utan jag var Linda som Gud älskade, som Gud har utvalt, som Gud har lagt ner gåvor i och som vill mig väl. Så ja, jag tycker inte att det var en verklighetsflykt. Jag tycker mer att jag fick upptäcka mer av verkligheten.
Förändrades verkligheten successivt? Alltså dina hemförhållanden, hur du hade det, när du hade kommit i kontakt med församlingen, när verkligheten vidgades?
Nej. Mitt liv såg precis likadant ut. Jag var i samma hem. Samma övergrepp. Som sträckte sig ganska högt upp i åldern. Det förändrades inte. Men det som förändrades var jag. Precis som jag sa förut. Jag grät inte längre förvirrat i ensamhet. Utan jag grät med ett hopp om att en dag så tar det här slut. Och då kan Gud, han hjälpte mig där och då, men jag fattar ju också att jag kommer behöva mer hjälp. Och tänker jag fattar inte hur det här ska gå till, men Gud får leda. Han får hjälpa mig liksom. Det var mer att det var skillnad i mig. Sättet att se på allt.
Det som berör mig är ju att det som såddes för snart 40 år sedan är ju fortfarande en röd tråd genom ditt liv. Alltså lovsången till Gud i medgång, i motgång. Och jag vet för några år sedan när du berättade att när du lyfter dina händer i tillbedjan så har du smärtan i den ena handen och glädjen i den andra. Det blir så, det blir en väldigt stark bild av hur ditt liv har varit. Att smärtan och glädjen har fått löpa sida vid sida. Kan du inte berätta om hur det har kunnat landa i en sån insikt?
Nej, men jag tror att när jag är i lovsång, då ser jag ofta mycket i bilder. Och det var en sån bild som jag bar länge. Och då var det liksom det här, alltså det är svårt att bara så här, okej, det här livet är slut nu. Nu ska vi inte se tillbaks på det här. Nu är det bara det här. För det är inte riktigt sant. Sånt som är obearbetat, sånt som har präglat en sedan man var liten. Det är inte bara att göra så här. Men däremot så vart bilden för mig liksom, när vi sträcker oss ut, att det blir, det formar ett kors. Och hur jag ser då på korset, att på ena sidan så är den där smärtan som är så tung, men andra sidan, där är hoppet och tron och allt annat gott. Så det är en av alla korsbilder jag har. Jag har lite mitt emellan där, så då hade jag mer en bild av när jag behövde vila. Hur jag såg framför mig hur Jesus går på Golgata med korset på ryggen så här tyngd. Och hur jag får vila, liksom, att hur jag lägger mig bakåt på korset och han bär mig. Jag får vila, han är stark, han klarar det här. Det är smärta för honom, det är liksom, han delar min smärta. Men jag får vila. På slutet har det mer varit en bild av hur jag står, som jag tror, på en klippavsats, eller på en klippa. Och helt plötsligt så rämnar de här klipporna i olika block neråt så här. Och kvar blir bara liksom en platta för mina fötter att stå på. Och när jag tittat ner så ser jag att jag står på översta toppen av korset. Att korset är liksom Gud är. Han är stabil, han står kvar. Allt annat rämnar, men han står kvar.
Det blir väldigt tydligt en bild av Gud, vem det är vi tillber som framträder i en sån berättelse. Det är en Gud som är förtrogen med smärtan och mörkret. Det är också en Gud som vidgar hoppet. Jag tänker vi ska sätta ett litet kommatecken. Vi ska inte bara prata lovsång. Vi träffades ju här i veckan och spånade lite grann kring upplägg, och på varsin kant hade vi väl samma bild, att vi kan ju inte bara sitta och prata, utan vi måste ju inbjuda, involvera i tillbedjan också. Och en av de sånger som kändes väldigt naturligt att sammanfatta den här första delen, det är den här. Gärna med.
Du har räddat mig, alltid funnits här vid min sida. Av din blick är jag säker, fastän livet gör ont, vill jag lita på dig, tro att du som gav mig mitt namn,
vill är mitt liv. Alltid finns det här. Jag får vila i dig. Genom allt är jag din. Du finns här hos mig. Jag är. Du som vill är mitt liv. Alltid finns du här. Jag får vila i
Jag har konstaterat är ju hur den tro som började spira, som du fick som gåva under mellanstadiet, det har funnits med. Du blev vuxen, du fick vara med och bilda en ny familj, en egen familj. Du berättade om dina barn som idag är vuxna, det är ju lite svindlande. Men sen för några år sedan så raserades tillvaron. Igen skulle man kunna säga att ni gick igenom en uppslitande skilsmässa. Det var samtidigt som du hade börjat gå ännu mer i närkamp med de trauman som du bär med dig från uppväxten. Och jag vet att du har berättat om hur det verkligen var helt svart. Det var verkligen som att sången faktiskt höll på att tystna. Oron, striden. Tystnade det som hade varit din ton. Men mitt i allt detta så var du med om en händelse, en erfarenhet som anade, lät dig ana ljuset på nytt. Kan du inte berätta om det?
Jag hade precis gått in i väggen, så jag var sjukskriven. Jag hade varit sjukskriven ungefär 9 månader när jag då fick det här beskedet om att jag skulle bli lämnad. Var så oerhört tufft, för att på något sätt var ju mitt äktenskap, det var ju räddningen från mitt gamla liv ihop med Gud liksom. Gud och min nya familj, det var ju mitt nya liv. Och så skulle det raseras. Och det blev verkligen totalt kolsvart. Alltså jag visste inte vart jag skulle ta vägen. Och kanske något halvår innan det här så hade jag liksom inte, jag hade inte lyssnat så mycket på lov, som jag hade inte liksom, ja men sådär, inte haft så mycket samtal med Gud, och det hade liksom ebbat ut lite. Så när det här kom som en käftsmäll, så jag visste liksom inte riktigt vart jag skulle vända mig. Jag hade sån ångest, jag kunde inte andas. Jag bara minns, jag måste ut. Så jag tog med mig mobilen och hörlurar, och sen så gick jag ut och så bara tänkte jag, men jag sätter på lovsång. Och så bara, jag måste ju be. Men det gick inte, jag kunde inte be. Jag kunde inte forma en bön, jag kunde inte fokusera. Min hjärna bara gick i 110 knyck liksom. Och det gick inte. Och när man har panik, man letar ju bara efter en utväg. Jag måste hitta en utväg. Och då kom jag på liksom, under tiden lovsången var i öronen, så här, då kom jag på från min ungdom i den här ungdomskören, kärleken segrad, hur vi liksom, ja men det var mycket tro där så här, jättebra liksom. Och då hade det fastnat för mig, det här namnet Jesus. Det finns sån kraft i bara namnet. Och det är något så här som jag har tuggat på lite allt emellanåt genom åren. Ja, men vad häftigt att det finns ett namn som det är kraft i. Om jag säger så här, Linda. Händer inte jättemycket. Ja, ni skrattade det som hände. Men namnet Jesus, det händer grejer. Det finns kraft bara i det namnet. Och det är en sån här grej som jag liksom bara lyckades förnimma i min lilla hjärna där. Så skulle jag säga, men jag klarar inte ens av att säga, så jag börjar inombords och bara Jesus, Jesus. Och så till slut lyckades jag forma små tunna ord, liksom, Jesus, Jesus, Jesus. Och för varje gång jag sa Jesus så gick det lite lättare att andas, och jag bara fortsatte och det var starkare och starkare, och till slut var det så, men Jesus. Så jag gick där på en grusväg, tur ingen kom när jag gick där och vrålade Jesus. Och så kunde jag inte låta bli. Då helt plötsligt så kunde jag börja tänka lite och bara, wow, men Jesus är ju, han är ju så mycket. Jag måste säga det. Så då började jag liksom, men Jesus, du är ju tröstaren, du är läkaren, du är helaren. Och så började jag liksom att rabbla upp allt jag kom på. Du är den gode herden, du är visheten. Och så, och så när jag höll på så där, så jag har varit ju så glad. Jag bara insåg att han är ju allt det här. Han är verkligen det. Och då var jag så tacksam. Så jag bara, men tack för att du är allt det här. Så då började jag tacka. Bara, just det, man ska tacka. Tacka ska man göra. Så jag började tacka för allt. Tack för det jag har. Tack för de här 20 åren jag fick i ett äktenskap. Och sen när man hade sagt det, då bröt man ihop igen. Men började tacka för allt liksom som fanns i mitt liv. För bilen. Tack för bilen. Ja. Och sen övergick det liksom i... Tacksamheten övergick i att jag helt plötsligt kunde börja forma böner som jag inte kunde gjort för en halvtimme innan. Jag bara började be, men Gud, du som är allt det här mäktiga, stora, du kan ju förändra allt. Du kan ju göra vad som helst. Och då fick jag hopp. Så då började hoppet komma i mig. Mm. Och sen så helt plötsligt kändes det som att Gud bara hade sagt, nu sätter jag på den här lovsången. För jag hade bara skrivit in lovsång typ. Och så fick jag så en massa olika lovsånger som var, alltså de prickade mig så rätt. Det var tröst och det var uppmuntran och det var liksom allsmäktig Gud. Och det var som en hel blandning av, så en och en halv timme senare när jag kom hem, det var en helt annan Linda mot den som gick ut. Sen att det räckte med att öppna dörren och gå in i en svart moln, det var ju en annan sak, men att få ha den här stunden. Och det jag gjorde om det där, när jag kände att det var outhärdligt, så gjorde jag om den grejen. För jag bara kände att jag måste fylla mig med hopp.
Mm. Det blev en vändpunkt. Mm. Jag tycker det är fascinerande som pastor är satt att fundera över gudstjänstens form, det grundmönster som har funnits ända sedan den tidigaste kyrkan, där lovsångerna i inledningen samlar oss genom att vi besjunger vem Gud är, för att väcka tacksamhet, förundran över vem Gud är, för att därefter komma med våra önskningar, våra böner, och för att slutligen sändas med Herrens frid. Exakt det här mönstret finns ju i din berättelse, just hur namnet Jesus förlöste insikten om vem Gud är, hur Gud är. Och när du har talat ut vem Gud är, så föds bönerna. Om Gud nu är sån, då kan jag komma till honom med allt. Och hur du sen sändes i hans frid, hur hoppet fick tändas. Det blir väldigt konkret hur Gud skingrade mörkret. Sen är det klart att, är det så enkelt att om man bara gör allting i rätt ordning så löser sig allt? Det var bara att du under den här mörka perioden bara hade glömt i vilken ordning man skulle göra, att det är någon slags magisk formel, eller alltså, hur tänker du kring det?
Nej, det tror jag ju inte. Jag tror inte att det är någon magisk formel, men jag tror alltid att det går att vända sig till Gud, till Jesus. Så det är jag helt övertygad om. Och det finns ju perioder där man kanske har ropat och inte upplevt det så här. Men då vet man att Gud är nära. Men där och då behövde jag det, för det hade aldrig varit så svart i mitt liv som då. Då hade jag ändå varit med om en hel del grejer. Så att, ja.
För du nämnde ju också i berättelsen att amen, det var saker som du hade fått med dig redan ifrån din tonårstid, som faktiskt blev till hjälp när du i vuxen ålder befann dig i en kris. Alltså, och jag nämnde ju där i början, eller jag läste från församlingsordningen, hur lovsången faktiskt har en förmåga att forma oss, hur vi ser på tillvaron. Tänker du samma, alltså, hur ser du kopplingen? Det är en ledande fråga, inser jag. Men det här formandet, det har löpt genom hela livet. Finns det fler exempel på hur lovsången har format ditt sätt att ta dig an tillvaron?
Nej, men jag tänker att... Jag tänker lite så här att... Jag vet inte om det är svar på den frågan, men jag tänker lite att det vi gör när vi mår bra, det vi gör när livet inte är så hårt och tufft, det bygger en grund. För att sen när livet blir tufft, då är det där vi faller ner och kan luta oss emot. Så därför tänker jag så att det finns självklart tillfällen man kanske, jag har aldrig tänkt så, men det finns säkert andra som har tänkt så, att varför gick jag hit idag? Det gav mig inte så mycket. Men ja, det gör det. Fast vi vet inte riktigt om det. Så tänker jag. Vi bildar en vana. Vi bygger på någonting som gör att när det är kolsvart och vi inte ser, då är det där vi lutar oss mot. Än om man liksom så här, nej, ja, det är klart man... Nu låter det som att man raljerar över att man... Jag vill inte gå till kyrkan. Det är inte så jag menar. Men alla gånger är det ju inte... när man går till kyrkan. Och det är okej. Okay. Det är det jag menar. Att man kan gå hem och ändå känna... Jag upplevde inte så mycket idag. Jag tyckte lovsångarna var så där. Predikan tilltala... Eller tala inte till mig. Men att ändå kunna gå hem. Men jag var där. Jag var där med mina syskon. Vi tillsammans... skapar en gudstjänst, och att man ändå, vi ärar Gud tillsammans oavsett hur vi känner oss och hur vi mår. Så där tänker jag, när vi mår bra eller mår okej, att skapa goda vanor.
Och att stå bredvid dig och leda lovsång även under övning ger ju verkligen det perspektivet, när man har lärt känna dig också. De lyfta händerna är inte bara ett maner. Det kan ske under övning, det kan ske i gudstjänst. Och jag tänker att det är också... Ja, men det, där blir det ju verkligen att du ger som gåva, vad du har fått som gåva. Och det tycker jag, alltså utifrån den inledning som gjordes, där vi funderade över bara den här platsen av tillbedjan, varför det är en plats av tillbedjan, där Bror Olding fick vara med och plantera det där första fröet. Som skulle bli Sankt Larsgården, som skulle bli en plats där människor, unga inte minst, har fått möta Guds barmhärtighet. Där står du på samma plats med dina lyfta händer, med smärtan i ena handen, med glädjen i den andra. Och hjälper, och jag vet ju att det hjälper ju dig, men det hjälper också andra att sätta fokus på Gud och samtidigt bottna i det som är brottningskampen i livet. Och genom det så hjälper du fler att ana hur Gud fortsätter att bjuda in oss. Söndag efter söndag, också i vardagens plats, att sitta ner vid hans fötter. Att ta emot av Guds goda. För att han därefter vill sända oss med förnyat hopp att möta verkligheten. Som är betydligt större än vad den blir när vi bara ser på våra egna liv. Jag tycker det är... Ja, jag är glad att få ha det här samtalet med dig. Du beskriver i ord så levande det som många säkert har erfarit. Men ja. Och den sång som vi ska sjunga tillsammans nu, den kom ju nästan direkt när vi satt och pratade, när vi bara hade konstaterat att vi skulle välja några sånger. Då sa jag att den här, den tror jag vi ska sjunga. Och sen stämmer jag med Kalle som hade förberett resten av sången. Han sa att den här hade jag tänkt att vi skulle sjunga. Nu sjunger vi den. Tack Linda.
Jag vill ge dig, o Herre, min lovsång. Jag vill tacka med skönaste ord för din kärlek och nåd som är gränslös. Jag vill tacka för allt gott du gjort. Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig. Där vår ton ska en hyllning till dig bära. Och i dagar av glädje och dagar av sorg vill jag leva var dag till din ära. Ingen sjungas. Endast du, Herre, äger min sång. Och i himmelens gyllene salar ska jag prisa dig evigt lång. Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig. Där vår ton ska en hyllning till dig bära. Och i dagar av glädje och dagar av sorg vill jag leva var dag till din ära. Om sången någon gång skulle tystna eller störas av oro och strid, Herre, öppna på nytt mina ögon så jag ser att hos dig är min frid. Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig. Där vår ton ska en hyllning till dig bära. Och i dagar av glädje och dagar av sorg vill jag leva var dag till din ära. Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig. Där vår ton ska en hyllning till dig bära. Dag.